Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Det är det som jag gillar så mycket med Howard Marks syn, att det är inte antingen eller, att marknaden är totalt effektiv och det inte går att slå index, man bara måste ha indexfonder, eller att det är att marknaden är totalt ineffektiv och att det är enkelt att slå index. Nej, utan det är en gråzon, och genom att känna till den här gråzonen, ja men då kan man tjäna pengar på det mest effektiva sättet.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 227, och idag så fortsätter vi på vår serie om, du bara skrattar.
Säg vilken serie det är.
Ja, men det är vår serie så här, okej, vad krävs för att slå index utifrån den här boken av Howard Marks som heter då The Most Important Thing. Och vi gjorde, jag tror det var avsnitt 224, vi kommer att prata lite om den liksom, fortsättningen. Mm. Så att det jag tänker att vad vi har fått feedback på att vi ska bli tydliga med är ju att detta är inte ett nybörjaravsnitt, så att detta är inte det första avsnittet du ska lyssna på, kanske inte ens det andra eller tredje heller, utan detta är liksom, vi brukar ju rekommendera avsnitt 99 för den som inte har lyssnat, som handlar om så här, hur kommer man igång med sitt sparande, varför vi rekommenderar indexfonder, fondrobot, och avsnitt 190 som handlar om de fyra hinkarna.
Ja, så man delar upp sin ekonomi. till exempel. Mm.
Så att detta är liksom inte heller ett avsnitt kring att liksom så här byta strategi, utan detta är liksom ett avsnitt som handlar hur, om man vill liksom anstränga sig på marknaden, om man vill liksom spela det här spelet att slå index, det vill säga att vara bättre än de andra som är aktörerna på marknaden, liksom om vi vill spela i elitserien, liksom i hockey, hur spelar vi elitserien?
Nej, jag bara skrattar lite åt att du sa hockey, för att men det är ju lite så, du tog ju ett sånt exempel vid tidigare tillfälle att det är lite som en, någon sport, typ av sportarena där ute.
Ja.
Och man är lite från korpen,
ja,
och spelar med sina små aktier som man har.
Ja, men precis, det,
och sen så spelar man egentligen då mot PSG då, Paris
Saint-Germain,
ja,
där vi tog exemplet att de har lika många tränare som de har spelare,
ja,
om inte fler. Att liksom,
man har inte samma förutsättningar.
Nej, och ingen hade väl gått in och tänkt så här, nej men du vet, ja, men jag gjorde detta lite, eller jag tycker jag är med i en aktiesparare med min lilla fotbollsklubb här och vi tittar på aktier och liksom sen spelar mot det. Men vi återkommer till det där också,
ja,
tänker jag.
Det gör vi.
Och sen kommer vi naturligtvis prata om att detta är inte våra idéer, utan det är Oddmarks idéer som vi liksom återspeglar med vår erfarenhet, våra kommentarer. Och viktigt också att säga i de här sammanhangen att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, att detta inte är finansiell rådgivning och att mer information finns på bloggen då, riktsammans.se/villkor. Men jag tänker så här att om vi ska ta bara en kort repetition, så är ju detta en fortsättning på avsnitt 224. Mm. Så att man kan liksom nästan hoppa tillbaka där. Och eftersom detta inte är ett nybörjaravsnitt, så kommer vi inte heller liksom förklara liksom supermycket vad är index eller liksom de här termerna. Utan detta är, som sagt, detta är ett fördjupningsavsnitt.
Mm.
Och del 1, kommer du ihåg vad del 1 handlade om, Karu?
Ja.
Vad?
Jo, men det var det här med second level thinking, var det inte det?
Ja, men precis.
Ja.
Och second level thinking, alltså så här, om man skulle sammanfatta det i en enda mening, så handlar det så här, du kan inte göra samma sak som alla andra och förvänta dig ett annat resultat. Det vill säga, du kan inte investera som marknaden och förvänta dig att få ett bättre resultat än marknaden. Så att du behöver, för att få superior return som man pratar om, för att få en bättre avkastning än marknaden, det vill säga än andra aktörer, så behöver du tänka annorlunda. Alltså att man behöver ha den här icke-konsensus-synen. Och det räcker inte bara att ha icke-konsensus-syn, för det är ju enkelt. Liksom, du måste dessutom ha rätt, för det spelar ingen roll att tänka så här, jag tror att Tesla ska gå ner.
Ja.
Det är ju icke-konsensus. Och sen går den ju upp. Ja, men då har du ju inte...
Du har inte tänkt rätt. Då.
Du har inte tänkt rätt och du har inte tjänat några pengar. Utan tvärtom, du har förlorat pengar. Något som jag upplevde i somras. Eller var det förra sommaren?
Jag vet inte. Du har ju liksom blankat de här Tesla-aktierna länge nu, känns det som.
Ja, men det var länge sedan jag gick ur den.
Ja, det var bra. Ja. Det var bra.
Så att, liksom att det här med att tänka annorlunda, det är ju egentligen bara första steget. Alltså det var det kanske som inte riktigt framkom i förra avsnittet. Att det är ju bara första steget. Sen när man väl har tänkt annorlunda, då kommer ju all researchen. Till exempel att jag tog exempel som att vi gjorde en analys. Jag och ett par kompisar gjorde en analys av Storskogen, eftersom vi har ganska stor position i det. Och det var ju liksom... Ett, vi hade liksom, vi tänker annorlunda än marknaden kring det, men sen så la vi ju nästan 100 timmar på en analys.
Mm.
Så att liksom tanken var ju enkel, det var ju researchen sen som var liksom mer jobb. Det finns i forumet, den analysen. Men sen hade vi faktiskt ett avsnitt som vi spelade in, men som faktiskt inte publicerat med Caspian, med vår kollega. Och det var roligt, för han kastade ju två ljus till på det här just med second level thinking på Michael Burry, som är en av huvudpersonerna i filmen The Big Short, som är boken av Michael Lewis, som handlar ju om den här amerikanska, vad ska man säga, fastighetskrisen 2008, hur han var en av få fondförvaltare som liksom redan, ja men 2-3 år innan var så här, men fastighetsmarknaden i USA kommer gå åt skogen, det är en bubbla, och sen börjar han ju liksom positionera sig mot det.
Ja, och du tycker att det var...
Nej, men det var ett exempel på second level thinking, och framförallt så visar den också på svårigheterna med second level thinking, för att du är ensam i din syn. det bör vara rätt. Du vet, alla skrattade åt honom och alla trodde att han var idioten i rummet. Och liksom, han blev ju till och med stämd för hans aktie, den här, liksom, hans investerare trodde ju inte på honom och ville ha ut sina pengar, och han stängde fonden och det blev liksom katastrof. Jättebra film. Har man inte sett den filmen, är intresserad av ekonomi, så kan man liksom se den. Så
jag minns det som att de förklarar lite sådana begrepp i den filmen också.
Ja, yeah, absolut.
Kändisar hoppar in och förklarar begrepp och sånt.
Ja,
eller är det den, eller
nej,
är det en annan film?
Jag tror att
film?
Det är en annan.
Det kanske är en annan film.
Jag tror den heter Inside Man, den andra, med typ Matt Damon och sånt. Sen andra exempel som också Kaspern kom med, det var ju liksom Mark Spitznagel på Universa, som vi hade den här avsnitten för typ ett år sedan. Jag kommer lägga en länk i beskrivningen där vi pratade om till exempel med Svarta svanar utifrån Nicholas Talebs bok. Där han var så här, okej, men vår syn är att svarta svanar inträffar mycket oftare än vad man tror, och då tjänar man, då kan man liksom tjäna 40 000% som de gjorde under coronakraschen, och sen går de back varenda månad däremellan. Så det är också att ha en totalt annorlunda syn. Mm. När de får rätt så tjänar de väldigt mycket pengar. Så att min poäng här är liksom att second level thinking var egentligen bara det första steget. Och återigen också, som vi skojade om, det var det första kapitlet i boken. Det var ju bara typ 7 sidor.
Ja.
Så att där är liksom ytterligare... Det är
ett tufft kapitel.
Ja, och där
eftersom
är liksom...
det är så mycket som kommer med det, om man ska ägna sig åt second level thinking. Alltså tänka flera steg i förväg kring en grej, och sen dessutom ha rätt kring det.
Ja.
Alltså det finns många olika steg, det vet ju vilken schackspelare som helst. Liksom.
Ja, och det handlar om ytterligare, liksom, som där är ytterligare 20 kapitel, och sen som, det blev mycket diskussion på forumen som jag tänkte vi skulle ta.
Mm.
Och det handlar ju inte alltid kanske att man måste vara intellektuellt smartare, utan detta var ju bara liksom ett steg. Sen handlar det om tålamod, erfarenhet, undvika misstag, alltså 100 andra liksom saker. Men det var ju roligt, för att förra avsnittet 224, det gav ju liksom upphov till mycket diskussion på forumet. Alltså vi har en tråd som jag också länkar till i beskrivningen. Alltså det var över 200 kommentarer.
Mm.
Så att det var ju liksom ett engagerande ämne, men några saker som jag reflekterade över, att det är lätt att lura sig själv. Att det är lätt att tänka att man tänker, nu tänker jag på andra nivån eller tredje nivån, när man fortfarande är liksom på första.
Men det var ju också det som var svårt att förstå. Vad är second level thinking egentligen?
Ja, precis. Och där hade vi ju förra avsnitt massa frågor som, liksom, som hjälper till att identifiera det. Men,
ja.
Men den väldigt enkel fråga, eller väldigt enkelt lackmustest, det är så här. Om liksom, informationen är känd av alla, så är den värdelös.
Mm.
Att som han berättade, att när han tränade sin son i att vara investerare, så kom hans son och bara, ja men jag tror liksom Ford kommer släppa en ny modell och de kommer öka försäljningen jättemycket och det kommer gå skitbra för Ford. Och då var ju liksom Howard Marks, liksom då pappans första fråga, var ju alltid så, okej, skitbra, vem har inte denna informationen? Och om det fanns så att detta var allmänt känt, ja men då är det ju inte en fördel gentemot andra spelare på marknaden. Och sedan så var det ju också en sån sak där jag hela tiden går fel, där jag gick fel bara förra veckan igen. Att ta hänsyn till hur kommer andra aktörer bedöma denna informationen.
Mm.
Och jag tänker, jag skrev här Lex Tesla. Det kan man också säga, du som bara lyssnar på avsnittet, om du vill kolla på bildspelet, man behöver inte göra det, men det finns på bloggen. Där finns det med en transkribering om man hellre vill läsa. Tesla fick ju en order av Hertz, alltså biluthyrningsföretaget, kring att
de, ja, det har jag läst om.
Ja, att Tesla sålde 100 000 bilar på ett bräde.
Mm.
Och det var ju så här, ja men det var ju bra jobbat, och sen kom det också fram att de hade sålt bilarna utan rabatt, så det var så här, good on you, liksom med Elon Musk. Och så var liksom så här, ordervärdet var väl 4 miljarder dollar ungefär, så 40 miljarder kronor. Och då tänkte jag så här, ja men det borde ju liksom, allt är ju inte ens vinst, utan det är väl kanske 30% av det som är vinst. Ja, visst,
för Tesla.
Ja, visst, det är ju mycket, men det är fortfarande bara 12 miljarder kronor eller 1,2 miljarder US-dollar.
Mm.
Men aktiekursen, jag återigen missbedömde hur marknaden kommer att värdera. Marknaden blev ju helt till sig och ökade värdet på Tesla med över 100 miljarder US-dollar. Och i min värld är det så här, okej, de tjänade de facto, så vinsten var 1 miljard. Det motiverar ju inte 100 gånger högre värde på bolaget. Så att till exempel så här, jag är notoriskt dålig på att inte ta hänsyn till hur andra kommer att agera. Vad tänker du?
Ja, men jag tänker att det är så mycket känslor verkar det som på börsen.
Ja. Men precis.
Och många som samtidigt har samma känsla, då blir det ju så.
Ja.
Det är en överreaktion. Liksom.
Ja, och mitt misstag är så här, nej men alla är rationella, alla tittar på vad detta är
värt.
Ja,
du är inte rationell heller.
Nej, men det är
just
klart.
När du tänker där i den stunden, liksom, hur mycket de tjänar och sånt, det är bra, liksom, då är du rationell.
Ja.
Men,
nej, men ingen.
Vi är ju inte det, någon av oss egentligen, bara i korta stunder. Liksom.
Ja, men absolut. Men i denna poängen, alltså, så min poäng här är ju att jag är dålig på att liksom, ta hänsyn till liksom, hur kommer marknaden reagera på detta. För jag tänker så här, nej men det där är ologiskt. I min värld är det så här, totalt ologiskt att värdet på bolaget borde öka med 100 miljarder för att de har tjänat en miljard i vinst. Det är inte logiskt. Ja, och då, den tanken kostar mig pengar. Har kostat mig mer pengar än vad jag någonsin vill räkna på. Ja, vi går vidare. Ja, men så, och sen så har vi ju också liksom PSG-metaforen kring att liksom på börsen har vi liksom inte som i fotboll att ja, men spelar du bara en timme i veckan, då spelar du i division 7 eller i korpen eller liksom du hyr en bana liksom på lokala bandyklubben. Utan här har vi ju att alla spelar på samma, och då var det många som argumenterade på forum och sa ja, men det räcker ju att du slår liksom den andra småspararen, att du slår liksom tant Agda där ute eller någon. Men det är ju inte heller sant, för att det är ju inte som att liksom tant Agda har lika mycket pengar som PSG. Så att det, i en affär är det ju större sannolikhet att du möter de professionella förvaltarna eftersom de har en större mängd pengar. Så man kan liksom inte tänka som så här, ja men om man är jagad av någon som vill slå ihjäl en, det räcker att man springer fortare än den som är söligast. Ja, den metaforen funkar inte riktigt på börsen. För att man måste mer tänka liksom, hur är kapitalallokeringen snarare än antalet. Så du behöver inte vara bättre än 50% av investeraren. Du behöver vara bättre än mängden pengar. Så det var också en sån här grej som var där. Och sen någonting som vi också var inne på och som Howard Marks står upp i dagens kapitel är att det räcker, du kan ju ha 1, 2, 3, 4, 5 år som är bra på ren tur. Alltså det är ju det är som att singla slant. Där kommer att vara ett antal personer som singlar samma i ett antal steg. Så att jag tror att Howard Marks skriver så här att tittar man rent statistiskt på det så behöver du ha 64 års historik. Men grejen är att ingen förvaltar pengar i 64 år. Utan då var det som i avsnitt 209, tror jag, kommer jag ihåg, när vi hade en pensionsexperten Christian Tjuv. Han sa så här, när du har slagit index i 10 år, då kanske du har något. För det var också poppis.
Kan du fundera över om du ska ändra strategi?
Ja, eller behåll. Ja, liksom, men om du har slagit, då behöver du inte ändra strategi. Nej, men om du har hållit dig till en strategi 10 år precis, och den har slagit index, då kanske du har någonting där.
Ja, så var det.
Ja. Så att, för det vet jag också, ja men titta här, folk på nätet gillar att publicera så här, åh titta jag har slagit index i 1 år eller 2. Så då var jag så här, jag blev lite trött då, och då publicerade jag också så här, men jag har slagit index sedan 2014. Men grejen är att jag vet ju att det betyder ingenting. Och här kommer vi väl egentligen till kärnan, både i dagens avsnitt och förra veckans, eller förra veckans avsnitt 224, är ju så här, och Howard Marks poäng i boken, det är så här, det är inte enkelt att slå index. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är inte enkelt. Och metaforen här blir ju så här, hur slår man en schackmästare? Och om jag tänker att hur man ska slå en schackmästare, så tänker jag att det är två alternativ. Det ena alternativet är ju att man fuskar. Och då tänker jag inte att man fuskar, att man flyttar pjäserna annorlunda, utan man fuskar genom att...
Man hjälper i örat, menar du? Av någon annan schackmästare.
Nej, det är inte så heller. Utan jag tänkte så här, mycket, mycket enklare. Är så här, du spelar inte schack.
Nej,
alltså,
nej.
Utan man tar med honom eller henne och springer 100 meter eller slåss eller gör någonting annat. Och i liksom hur översätter man det till börsen? Ja, men man till exempel tar en indexfond mot småbolag eller så kallad faktortilt. Vi har småbolag eller vi har värdebolag istället för tillväxtbolag eller vi använder hävstång. Eller vi rör oss på en marknad som inte är effektiv, som är regulatoriskt begränsad. Alltså att man utnyttjar något, liksom ett annat spel helt enkelt. Det andra alternativet för att slå en schackmästare, det är ju så här att man tränar. Man spelar sjukt mycket schack i hela sitt liv. Man skaffar sig erfarenhet och man blir en bättre schackspelare än schackmästaren.
Ja.
Utmaningen som jag upplever ju här när jag tittar på de här två, och den här serien handlar ju om alternativ två. Alltså hur blir jag en bättre schackspelare? Hur blir jag en bättre schackmästare än andra? Medan jag upplever ju att den ansträngningen tar väldigt mycket tid och liksom så här, och jag har liksom inte den uthålligheten, det intresset att spela så sjukt mycket schack att jag blir bättre schackspelare. Så därför by default, jag gillar ju alternativ ett. Att nej, men då spelar jag inte det, utan det där verkar ju tråkigt, det verkar ju svårt, det tar massor av tid. Ja, men hur kan jag fuska, hur kan jag utnyttja ineffektiviteter på marknaden? Och det är det som dagens avsnitt lite handlar om. Och det är ju det mycket vi gör på Patreon. Till exempel att på Patreon så pratar vi, okej, vad kan jag göra för investeringar där jag liksom vill ha en bättre avkastning än index och en fondrobot, men jag vill liksom inte ta en onödigt mycket högre liksom risk där.
Mm.
Och sen också så måste jag säga så här, att det var lite roligt för att det till och med kom in citat av filosofen Hegel, och att detta kunde jämföras genom liksom sökandet efter den absoluta liksom sanningen. Sen måste jag också säga så här, jag vet inte om du tänkte på det, men vi har fått feedback så här, ja, förra avsnitt så här, ni grälade. Ja, men det var glad och skrev så här: avsnittet hade med lätthet kunnat klippas ner. När Caroline och jag började diskutera huruvida det är en värderingsfråga att vill jag vara smart eller inte, så spårade avsnittet ur.
Mm.
Tyckte han.
Ja.
Men då var det användaren PQC som skrev faktiskt, jag tyckte, en klockren analys. Kan du läsa vad PQC skrev?
Diskussionen kring om man bör ägna sig åt second level thinking eller ej ser jag som en ren misskommunikation. Som jag ser det kokade ner till att Jan tycker inte att han får lön eller cash värt mödan för arbetet, medan Karl tycker det är intellektuella utmaningen. Fördröjd demens och annat gött väger upp mellanrummet till lönen värt mödan.
Ja, och jag tyckte så här, var klockren analys på mig, att jag tycker liksom så här, jag vill ju liksom få så mycket effekt med så lite ansträngning som möjligt. Och jag tänker så här, kan jag slå index på andra sätt än göra jobbet? Ja, men då väljer jag hellre det sättet.
Ja, medans, men det är en värderingsfråga för dig och mig. Ja. Jag tycker ju det är roligt med gåtor och sådana saker. Och du tycker så, nej.
Nej, jag hatar gåtor.
Ja,
fan, det är det värsta.
Ja, men vi sitter ju ibland, Freja gillar ju gåtor, hon är 10.
Ja.
Ja.
Men var det analys på dig med att du
ja,
gillar?
Ja, det var väl ganska bra analys.
Ja, så att, och det är ju det som också blir roligt, för att jag tänker ofta att index eller fonder, det kan alla göra. Men när vi börjar prata om, exempel, vi har haft i de senaste avsnitt här, ekonomisk frihet, som exempel Monica-avsnittet eller Elisabeth Svensson, då blir det ofta på värderingsnivå vad man tycker är kul och som är unikt. Och det blir liksom lätt att man fastnar i de liksom värderingsfrågorna.
Mm. Bra. Verkligen.
Så det var lite recap 224, lite kommentarer till det. Kan jag verkligen rekommendera tråden, jätteintressant, mycket mycket bra kommentarer. Så att jag tänkte också så här, bara lite en minut reklam här för vår Patreon-community. Vi har ju på Riket Sammans community på Patreon, där vi nu har faktiskt väldigt mycket roligt. Vi har första träffen planerad till 17 november i Stockholm. Vi har haft sådana här analysera tillsammans digitala träffar där vi tittat just på så här alternativa investeringar. Hur kan man göra om man vill, liksom, man har sitt sparande på plats, man har sin indexfond, man har sin fondrobot och man vill komplettera med någonting. Ja, men hur kan man göra det? Så vi har haft mycket diskussioner kring det på forumet. Och ja, mycket annat, bokklubb.
I forumet eller community?
Ja, förlåt, i community.
I community, ja.
Så att gillar man det, man kan liksom titta in, hälsa, säga hej, hälsa på, vara med en månad. Gillar man inte det så kan man ju, det finns inga så här och du anmäler dig för alltid. Så att patreon.com/rikatillsammans kan man då, eller finns såklart länk i beskrivningen till det också. Bra. Så som sagt, boken då, eller liksom avsnitt bygger på Howard Marks, och det boken har han sen sammanfattat om vad han brukar skriva sådana här, vad heter det, brev till sina aktieägare från då sitt företag Oaktree Capital, och de här memosen är ju nästan alltid läsvärda. Och idag så kommer det liksom handla om effektiva marknadshypotesen.
Och detta är ju från boken då?
Detta är från boken, detta är kapitel 2, och effektiva marknadshypotesen, eller EMH, det är ju liksom den forskningen som fick Nobelpris, som började på 60-talet och som vi liksom bygger mycket filosofin på, liksom på bloggen, och att i korthet, vi kommer gå igenom exakt vad den är, men det är den som kommer fram till att det bästa man kan göra är att investera liksom långsiktigt, regelbundet, i alla företag, i alla branscher, i alla företagsstorlekar. Mm. Och att det kommer ge den bästa avkastningen över tid. Så jag tänker att du ska få läsa här fyra antaganden då, som han skriver så här, att den effektiva marknadshypotesen säger att, och detta är citat från boken, och vi har tagit det på originalspråk på engelska, för jag upplever alltid att översättningar blir lite knasigt. Men vi kommer att prata om varje del.
Okay, ett. There are many participants in the markets and the share roughly equals access to all relevant information. They are intelligent, objective, highly motivated and hardworking. Their analytical models are widely known and employed.
Ja. Så då ser man så här, på börsen finns det väldigt många deltagare, väldigt många investerare. De har ungefär samma tillgång till all relevant information. De är smarta, de är objektiva, de är motiverade, de jobbar hårt och deras modeller är ungefär samma. Ja. Alltså så att det är inte som att en analytiker, men jag använder den här modellen, och så är någon annan som använder, men jag använder den här modellen och kommer fram till ett helt annat resultat. Utan nej. Då är det ju typ sådana här DCF-modeller, till exempel discounted cashflow eller kassaflödesmodell, eller man använder ungefär samma nyckeltal. Så att man säger så att det är ungefär liksom rättvist.
Yeah.
Sen kommer nästa.
Okej, två. Because of the collective efforts of these participants, information is reflected fully and immediately in the market price of each asset. And because market participants will move instantly to buy any asset that is too cheap or sell one that's too dear. Assets are priced fairly in the absolute and relative to each other.
Mm. Så eftersom den här, då säger så här, eftersom den här informationen är tillgänglig för alla investerare, så kommer liksom så här, är det ett företag som kommer med en vinstvarning, eller är det ett företag som kommer med att vi kommer göra en högre vinst än beräknat, eller nu har vi köpt detta bolaget, så i samma stund den informationen når marknaden, så kommer alla investerare då antingen att dra upp priset eller sänka priset genom det, tills det hamnar någon slags balans mellan då köpare och säljare, och då har vi liksom ett rättvist pris i förhållande till andra, till exempel aktier, i förhållande till andra aktier, men även rättvist pris i förhållande till det underliggande värdet.
Mm.
Så att liksom det är som att när informationen sprids, då liksom går liksom marknaden från en jämvikt till en annan jämvikt. Att marknaden är alltid i jämvikt. Det är väl liksom det. Makes sense?
Ja. Yeah.
Vad tänker du kring det, eller är det någonting?
Nej, vi kör på.
Okay.
Det var fyra stycken, eller hur?
Ja, yeah, där är två.
Så det känns som att då kan man liksom börja säga något. Tre. Thus, market prices represent accurate estimates of assets' intrinsic value, and no participant can consistently identify and profit from instances where they are wrong.
Ja, så då säger man så här, marknaden har inte fel, eftersom liksom det är rätt priser, eller vi är i jämvikt hela tiden, så kommer ingen deltagare att konsekvent över tid kunna hitta, kunna identifiera och tjäna på de tillfällen då det är fel, för att tiden mellan liksom jämvikt till ett ny jämvikt går så snabbt, så att ja, du kan ha tur och vara bland de första, men liksom över tid så är det slump, och du kan liksom inte konsekvent liksom alltid vara, men jag är den som alltid tjänar pengar i den här förändringen.
Nej.
Liksom. Och särskilt, ja. Ja.
Och särskilt.
Nej, men särskilt inte om all information sprids till alla aktörer samtidigt. Vi kommer till det nu att ja, du kan ju ha information som andra inte har, men det har ju också marknadens aktörer försökt stävja. För det är det vi kallar för insiderinformation. Att om du har information som inte andra har, så får du inte handla på den. För då blir det inte rättvist gentemot andra.
Nej,
så att vi har liksom en lagstiftning som vill att det ska vara så rättvist som möjligt för alla aktörer på marknaden.
Ja, också att man inte ska tjäna pengar på bekostnad av andra.
Ja.
På ett väldigt orättvist sätt, som ja. Inside information är ja. Ju.
Och det var ju också, jag tror det var Christian eller Night Owl som påpekade det. Även om aktiemarknaden som marknad går upp över tid, eftersom vi har utdelningar, vi har liksom liksom det här drivet som att vi vill växa, vi vill få det bättre imorgon än vad vi har det idag, så går ju liksom aktiemarknaden upp. Men utan att någon behöver förlora på det. Liksom för det kommer in vinster från utanför aktiemarknaden in på aktiemarknaden, liksom när företag till exempel delar ut sina vinster. Men varje transaktion är ju ett nollsummespel. Alltså om jag tjänar pengar på en transaktion, så måste någon annan förlora pengar på den transaktionen. Mm. Att det är ett nollsummespel. Ska vi ta sista då, fjärde påståendet?
Ja. Yeah. 4. Assets therefore sell at prices from which they can be expected to deliver risk-adjusted returns that are fair relative to other assets. Riskier assets must offer higher returns in order to attract buyers. The market will set prices so that appears to be the case, but it won't provide a free lunch. That is, there will be no incremental return that is not related to incremental risk.
Ja, så vad man säger här är att liksom marknaden kommer hitta det här jämviktsläget, och där kommer den ge den bästa riskjusterade avkastningen. För att om någon ser att avkastningen här är högre, att jag får en free lunch, då kommer man ju liksom priset, var beredd att betala ett högre pris. Är man beredd att betala ett högre pris, så sjunker den förväntade avkastningen. Och då är man beredd att betala ett högre pris tills man kommer till den risken man upplever är relevant för den tillgången. Så på det sättet så säger man så att det enda sättet enligt effektiva marknadshypotesen att få en högre avkastning är ju att ta en högre risk. Det vill säga att köpa tillgångar som är mer riskabla.
Mm.
Så att ingen högre avkastning utan högre risk. Detta är liksom vad då effektiva marknadshypotesen liksom sammanfattad.
Mm.
Känns det förståeligt?
Ja. jag tycker absolut det känns förståeligt.
Ja. Så att,
om det nu är så att man tycker att det inte känns förståeligt, så kommer vi att få veta det, ja. Sen i forumet.
Ja. Mm. Så att om man ska sammanfatta, det finns många investerarna är som stora massan likvärdiga, i alla fall kapitalmässigt. Alltså att de som har mycket kapital på marknaden är ganska lika. Det är inte som att någon som jobbar på JP Morgan är supermycket smartare än någon som jobbar på Goldman Sachs eller på SEB. Det är liksom så här. Sen finns där liksom, men det spannet är ganska litet. Eftersom informationen rör sig fritt, så kommer liksom marknaden hitta jämvikt i förhållande till den informationen. För att då kunna få en högre avkastning, då måste man då ta en högre risk, eftersom marknaden korrekt prissätter tillgångar. Och därmed kan man inte slå index, eftersom marknaden hela tiden är prissatt. Alltså är det bästa man kan göra är att köpa hela marknaden, för då får du alla tillgångarna, alla bolag i alla branscher, i alla storlekar, i alla delar av världen. Det blir liksom den logiska slutsatsen. Och detta är ju det man har liksom byggt indexfondstrategin på.
Mm. Mm.
Och då säger liksom så här, då har Marx då en reflektion på den här marknadshypotesen. Och jag tycker detta är superspännande, för att vad många andra böcker gör här, det är att de avfärdar det som fel. Och sen finns det att marknadshypotesen stämmer inte, och så tar man upp några exempel för varför den inte stämmer. Och sen finns det andra böcker som är så här, indexfonder är the shit, det enda som finns, enda som och alla, finns, ja. Och alla som försöker slå marknaden är fools game, liksom, så att man är dum i huvudet, man har bara liksom inte läst på.
Men är det inte bara bokbranschens
nej, men det, liksom, men det är väl
att man ska alltid ha någon sån där extrem vinkling.
Nej, men det är inte bara, är det, inte bara böcker, men inte. Det är investerare också. Ja. Och så blir det hela tiden det här liksom, kriget mellan indexkramar och liksom, aktiva förvaltare. Det är liksom pågående konflikt. Det är bara att titta på forumet. Vi har ju liksom tråd också, så här, kan man slå marknaden? Mm. Jag är lite mer agnostisk i detta. Och det som jag gillar så mycket med denna boken är att den kastar ljus på, eller han sätter ord på liksom en syn som jag gillar, som liksom resonerar väldigt väl med mig. Och så här skriver han i sin bok. Ska du läsa?
When I speak of this theory, I also use the word efficient, but I meant it in the sense of speedy, quick to incorporate information, not right.
Ja. För då heter effektiva marknadshypotesen på engelska efficient market hypothesis. Och då säger han också så här, ja, men jag gillar efficient, men de flesta misstolkar efficient till right. Och istället, om du istället byter betydelsen av effektiv till att den är snabb, liksom ta hand om den här informationen, så får man liksom lite andra verktyg.
Mm.
Då säger han så här.
I agree that investors work hard to evaluate every new piece of information. Asset prices immediately reflect the consensus view of the information's significance.
Ja, så han håller med om att investerare kommer liksom så här, ta till sig ny information, och den nya informationen kommer då reflektera konsensussynen på den här informationen. Men nu kommer man till liksom hans klo här.
Mm. I do not, however, believe that the consensus view is necessarily correct. In January 2000, Yahoo sold at $237. In April 2001, it was $11. It has to have been wrong on at least one of those occasions. But that doesn't mean that many investors were able to detect and act on the market's error.
Mm. Och här tänker jag också komma vår Tesla-exempel. Så det kom ny information. Tesla har sålt 100 000 bilar till Hertz.
Mm.
Marknaden tar till sig den informationen och värderar in den i aktiepriset.
Mm.
Är du med?
Mm.
Och då kan vi, liksom, om vi använder effektiva liksom definitionen, så här, speedy, quick to incorporate information, så är det precis vad som hände. Sen behöver ju inte det vara korrekt. Men bara till exempel om det var, liksom, jag ansåg ju inte att det var korrekt. Men jag tjänade inga pengar på det, utan tvärtom hade jag då till exempel blankat, så har jag liksom förlorat pengar på det.
Mm.
Så att han säger så här, ja, marknaden kommer inkorporera ny information. Det kommer bli en ny konsensusjämvikt. Men det betyder inte att konsensus har rätt.
Men vad är det här rätt egentligen? Det undrar jag. Alltså, för jag förstår vad han menar.
Ja.
Men samtidigt inte. Jag bara försöker få grepp om det här. Marknaden tycker att Yahoo var värd $11 i april 2001. Och i januari 2000 så var den värd 237.
Ja. Och då, kan man
och då tänker jag så, ja men ja, okej. Okay. Då har den sjunkit i värde till april 2001.
Ja.
Och då är det så att, spelar det någon roll om det är rätt eller fel? Det är bara som det är då. Eller förstår du vad jag menar?
Ja. Att men frågan att ställa sig är så här.
Ja.
Alltså så här, det är ju 20, en faktor 20.
Ja.
Ja. Och då kan man ju ställa sig så här.
Ja, man blir chockad, ja.
Nej, men så här. Om man tittar på själva företaget.
Ja.
Man skiter i aktiekursen. Har det skett sådana stora förändringar i bolaget att det motiverar en skillnad på en faktor 20 i värdering. Förstår du?
Med Tesla-exemplet förstår jag.
Ja.
Det här förstår jag.
Så till exempel, jag anser ju till exempel inte att en order som ger 12 miljarder i vinst motiverar en värdeökning på 1200 miljarder.
Mm.
Är du med? Jag anser
absolut,
att det är inte.
Absolut. Och jag kan vara lite så, jag har viftat bort det här innan. Så jag tänkte så. det som ger mig puls, det ger andra puls. Och då är det liksom, då sker det saker på det viset, liksom med Teslan till exempel. Men jag har en känsla här av att du kommer säga så, det är viktigt att förstå vad som är rätt då kanske.
Ja.
Och varför.
Ja, och det är alltså så här, för så här, vart vi är på väg.
Ja, vart som, är vi på väg?
Som Marx gör väldigt bra, är att han är på väg att koppla ihop effektiva marknadshypoteser med second level thinking.
Ja.
För att det här, att vi pratar liksom om att effektiva marknadshypotesen visar konsensussynen. Och för att tjäna en överavkastning så kan du inte ha konsensussynen, utan du måste ha en annorlunda syn.
Och det är helt torr i munnen här.
Och du måste ha rätt.
Mm.
Är du med? Så till exempel just
ja, jag
nu,
gillar det. Jag gillar det jättemycket. Ja. Jag vill också veta vad som är rätt.
Ja, och just nu till exempel, om vi tar, återigen tar Tesla-exemplet. Jag har en icke-konsensussyn på värdet om Tesla, men jag har inte rätt. Med. Alltså tjänar jag inga pengar.
Mm.
Så att liksom så här, om jag till exempel så här, för att kunna tjäna pengar på Tesla-grejen till exempel, då hade jag kunnat ha min icke-konsensussyn,
yeah,
som är så här, Tesla är övervärderat.
Yeah.
Ja. Och okej, om jag tror att jag har rätt om det, då skulle jag ju blankat Tesla.
Ja, fast du måste göra det i rätt ögonblick också, väl?
Ja, men såklart.
För du kan inte göra det nu och sen hoppas att det kommer att slå in, om det nu är så att...
Ja, tricket är att om jag har gjort jobbet så behöver jag inte hoppas.
Nej, precis.
För att jag har rätt. Än med.
Men du måste också veta när, väl?
Ja, men det ligger ju i rätt.
Ja, det ligger i att ha gjort jobbet och att ha rätt.
Och då är man så här, ja men på tillräckligt lång sikt så kommer... Alltså så det som Arne Tallving, Kavast, på Twitter brukar säga så här, att investera är ju ganska enkelt. Det är bara att gå ut i skogen, hitta kantarellerna och sen väntar man där tills de andra kommer dit och upptäcker kantarellerna. Tills marknaden kommer dit. Och det är väl samma sak här. Ja men då, om jag har rätt i detta Tesla-caset så borde jag ju blanka den och sen gå och ställa mig i skogen och vänta tills aktiekursen kommer dit där jag har sagt att den är rätt.
Mm.
Ja. Och då kommer vi också komma in på svårigheterna, för hur vet jag att jag har rätt? Liksom, hur vet jag
att det kan hända andra grejer dessutom som gör att inte Tesla faller i värde.
Vilket har varit caset de senaste åren.
Ja, visst.
Men om vi fortsätter, för jag tycker detta är briljant skrivet.
Okay. If prices in efficient markets already reflect the consensus, then sharing the consensus view will make you likely to earn just an average return. To beat the market you must hold a non-consensus view.
Ja.
Och detta vet vi ju.
Ja, men, och detta är ju så här briljant. Så här, om liksom så här, på den effektiva marknaden så är priset på en aktie konsensusvyn. Och genom att dela konsensusvyn så kommer jag få marknadens genomsnittliga avkastning.
Mm.
Indexfond. Genom vår indexfond då äger vi Tesla till den värderingen som är konsensus.
Mm.
Vilket ger oss en genomsnittlig avkastning. Vilket i min värld, eftersom vi sen vet att de flesta inte ens får den genomsnittliga avkastningen, kommer ge oss en bättre avkastning än de flesta andra. Är du med? Så där har vi liksom första steget så här. I schackmästaren, så här, spela inte schack liksom. Du behöver inte slå honom eller henne, bara liksom vara så här, jag lämnar walkover och så nöjer jag mig med att ha den genomsnittliga avkastningen. Kräver ingen tid, kräver ingen kompetens, kräver ingen ansträngning. Jag kan vara lat, jag kan vara passiv, jag kan göra andra saker i mitt liv.
Ja.
Enkelt.
Mm.
Och sen kommer vi till då. To beat the market you must hold a no consensus view. Det vill säga, okej, om jag nu ska slå schackmästaren, ja, men då måste jag spela bättre än honom eller henne. Så om vi fortsätter.
The bottom line for me is that although the more efficient markets often misvalue assets, it is not easy for any one person working with the same information as everybody else and subject to the same psychological influences to consistently hold views that are different from the consensus and closer to being right.
Ja. Och då säger han ju liksom här, okej, det är jättesvårt att liksom på samma information som alla andra har skapa sig en annan åsikt, alltså dra andra slutsatser. Vi tittar alla på samma information, Men jag som vill slå index måste dra andra slutsatser från samma information som alla andra har och vara närmare sanningen än vad andra är.
Jo, men det är intressant det med att man har ju samma information som alla andra.
Ja.
Men egentligen mest på ett ytligt plan ju.
Ja. Sen kommer vi också i fråga som sättet som han har. Har alla tillgång till samma information? Nej. Så är det ju inte. Alltså till exempel, om vi bara tar det enklaste exemplet.
Mm.
Alltså ta till exempel Andreas och Henrik på KL. De har ju till exempel, som två fondförvaltare, de har ju till exempel Bloomberg som är så att han har realtidskurser på alla... Liksom,
och de betalar ju för det.
De betalar massor av pengar för det. Jag tror det kostar 14 000 i månaden. Medan någon som bara är kund, liksom inte ens är kund på Avanza, får ju liksom uppdatering varje kvart.
Mm.
Är ni med? För att det är en fördröjning på 15 minuter.
Mm.
Så redan där ser man ju så att nej, alla aktörer har inte exakt samma information. Sen är det ju aktörer till exempel som lyssnar in på varje kvartalsrapport, läser varje kvartalsrapport, varje årsredovisning, går på investerarträffarna, ringer till investerar, investor relations på ett företag, har följt ett företag i flera år.
En ja, sån... de agerar ju på det som de vill få information ja. Om ju.
Ja, mm. De har ju mer information än någon som bara liksom googlat fram det i en lista.
Mm.
Än med. Så att alla har möjlighet, kanske inte samma information, men alla, det är där jobbet kommer in.
Mm.
Och hur liksom aktörer liksom lägger ner hundratals timmar, alltså miljoner kronor på att skaffa sig lite bättre information utifrån en större ansträngning. För där kan jag ju påverka med skicklighet.
Ja.
Kan jag liksom skaffa mig mer information. Men återigen, tar vi Goldman & Sachs och JP Morgan och Pencil eller någon annan, då har de alla har Bloomberg. Du får inte dubbelt så bra Bloomberg för att du betalar dubbelt så mycket. Du får inte andra kvartalsredovisningar än vad andra får. Så att de spelarna som gör jobbet kommer göra jobbet på samma sätt. Och det är här jag menar att det är här vi skiljer på PSG som har 27 personer, hjälptränare, jämfört med att ja, men jag spelar lite korpen för jag spelade fotboll när jag var liten.
Mm.
Liksom. Mm. Ja, ska vi ta nästa? Och, detta. Och sen så kan man då argumentera så här, ja men... du vet så här, ja men jag har slagit index eller så här, ja men då har vi det här tidsperspektivet att ja men ett år, två år, tre år spelar ingen större roll utan det vi pratar consistent över längre tidsperioder. Och han skriver faktiskt en briljant mening också som jag tyckte.
The fact that Warren Buffett and his world attracts as much attention. No.
The fact that Warren Buffett's of this world, alltså de som man kändisarna.
Mm.
Ja.
Mm. The fact that Warren Buffett's of this world attract as much attention as they do is an indication that consistent outperformers are exceptional.
Ja. Det vill säga att om det vore enkelt och att slå index konsistent eller konsekvent över tid, då hade vi inte haft superstjärnor. Men för det hade ju varit en icke-nyhet.
Ja, men jag tänkte på det innan när vi pratade om den här informationen.
Mm.
Och nu är jag ju inte insatt i hur det funkar ute i finansbranschen på något vis. Men kan det vara så ibland att man fokuserar på fel, att ta fram fel information? Mm. Eller information som kanske inte egentligen ger en det som man
ja, men vi kan ju
behöver bara... för att outperform. Liksom.
Ja, så är det. Och sen är det många som tolkar, läser informationen och tolkar den fel.
Ja, precis. Det är subjektivt också.
Ja.
Ja.
Och att man är slarvig.
Mm.
Alltså det såg vi till exempel i, återigen, det närmaste där jag har gjort liksom jobbet och har haft en informationsfördel, det är ju liksom Storskogen-caset.
Mm.
Och där märkte jag ju plötsligt hur till exempel affärsvärlden gjorde fel. Alltså så här direkt fel. De läste slarvigt. Det har vi en annan tråd om. Liksom.
Mm.
Så att poängen här är att du vet så här, om det var så här, ja men du vet, det är som att köra till jobbet. Alla klarar av att köra till jobbet. Är med? Därför blir det liksom, det kommer ingen nyhet så här, Jan kom fram till jobbet idag också. Medans det är extremt ovanligt att någon åker ut till rymden. Alltså till exempel som vi har Jeff Bezos nu eller Elon Musk eller de åkte upp i rymden. Men när det blir vardagsmat, så är det ju ingen som kommer rapportera om det. Så här, nytt rymdskepp med turister ut i rymden.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nej. Förstår du vad jag menar?
Nej, exakt. Jag ska bara säga en parentes här. Har Elon Musk varit ute i rymden? Var det inte några andra som...
Nej, jag vet inte.
Jag tror inte han har varit ute i rymden.
Ja, men okej. Okay. Jag vet inte.
Ja,
men så kan det ju vara. Samma. Så kan det ju vara. Men då menar jag på att liksom just i och med att man pratar om Warren Buffett eller Peter Lynch eller Jim Rogers eller Jack Bogle eller alltså att de här, där finns de här kända profilerna, det visar ju liksom på att det är exceptionellt och att de är exceptionella.
Mm.
Tänker jag. Sen har vi också haft andra samtal att till exempel Warren Buffett har ju också fuskat. Han har ju inte heller bara varit spelat bättre schack än schackmästarna. För ett, han har fuskat genom till exempel köpa hela bolag, han har fuskat genom hävstång, han har fuskat genom att ha billigare hävstång än alla andra och en massa anledningar. Så att vi kommer också till det. Så att då säger Mark så här, att om vi sammanfattar teserna i den här effektiva marknadshypotesen så säger man så här: människor föredrar generellt lägre risk än högre. Människor då, för att om jag ska ta på mig mer risk så vill jag ha mer betalt. Att om jag ska köpa någonting med högre risk så vill jag ha en högre avkastning. Det är ju ingen, för att ta exempel här. Om jag kan få ett bankkonto med insättningsgaranti där jag inte kan förlora pengar, då accepterar jag 1% eller 0,5 eller till och med 0% ränta. Är ni med? Om någon säger så här, men Jan, vi placerar dina pengar här på aktiemarknaden, du kan förlora alla pengarna, då kommer jag inte acceptera 0,5% avkastning, för då kan jag ju hellre sätta pengarna på bankkontot med insättningsgaranti och få 0,5% avkastning. Så ska jag välja aktier där jag kan förlora pengarna, då vill jag ha mer betalt, jag vill ha en högre avkastning. Och det är därför vi har det som vi kallar för riskpremier. Att riskpremien räntefond är högre än riskpremien för en bankkonto, riskpremien för en aktie är högre än riskpremien för en räntefond.
Mm.
Och riskpremien för ett onoterat bolag är högre än för ett noterat bolag.
Mm.
Du ser, har du zonat ut?
Nej, men jag tänkte på det du sa om Warren Buffett, hur han fuskar. Men alltså, jag tycker det är svårt att liksom säga vad som är fusk och vad som inte är fusk.
Okej, fusk i min betydelse är så här, jag utnyttjar, som vi är på väg dit. Var marknaden inte effektiv? Jag pratar inte om olagliga saker. Man kan fuska med olagliga sätt också.
Men vi är alltid inom lagen här. Ja.
Men det, fusk i detta fallet är så här. Nej, men jag spelar ett annat spel. Jag säger liksom så här.
Men spelar man inte ett annat spel om man ägnar sig åt second level thinking?
Jo, det beror ju på. Vi kommer dit. Häng kvar med den frågan.
Mm.
Så att människor, liksom så här antaganden som effektiva marknadshypotesen gör. Människor föredrar hellre lägre risk än högre. Om man ska bära högre risk vill man ha mer betalt. Och därför kommer marknaden då baserat på känd fakta, gängse uppfattning, prissätta så att högre risk ger högre avkastning. Make sense? Och efter då säger jag då effektiva marknadshypotesen, eftersom marknaden alltid är jämvikt så går det inte att överprestera mot index över lång tid. Alltså finns det inte något som heter investeringsfärdigheter, så det finns inte skill. De flesta, till exempel som Barras studien 2010, de flesta fonder över en 30-årsperiod presterar i linje med index. En del av dem underpresterar och bara 6 av 1000 fondförvaltare slår index konsekvent. Mm. Så att då säger EMH så att ja, men det är så pass lite de där 6 av 1000 att det kan vara en statistisk anomali. Så om vi ska då förklara avkastning mellan två olika investerare, att den ena har fått bättre avkastning än den andra, så kommer det bero på att den personen har burit en högre risk.
Ja.
Och ibland kan man prata om hidden risk. Att ibland så kan det till och med vara så att den personen har burit en högre risk som den personen inte har varit medveten om. Så att högre avkastning har alltid återspeglats i högre risk. Och det är så om fundamentalister i effektiva marknadshypotesen kommer alltid säga två saker. De kommer säga så här, ja men om du fick högre avkastning så är det för att du tog högre risk, eller den riskjusterade avkastningen är lägre. Eller så kommer de säga så här, ja det var en statistisk, liksom kan vara en anomali, du har inte tillräckligt med historik. Är ni med? Och relevanta liksom invändningar. Och då säger Mark så här, ja så här är det. I perioder liksom då marknaden är lugn, så som vi har haft de senaste 10 åren, så har du fått en högre avkastning för att ta mer risk. Men när marknaden blir stressad och vi börjar till exempel göra beteendemisstag, så slutar det att fungera. Och så säger han en väldigt enkel logisk slutsats som blir hans, liksom, detta är hans största invändning mot effektiva marknadshypotesen. Han säger så här, om investeringar med högre risk alltid skulle ge en högre avkastning, så skulle de inte ha högre risk.
Mm.
Är med? För att om högre investeringar...
Jag köper,
ja. Det var roligt, för jag fick läsa det typ 10 gånger innan jag fattade det.
Ja, men nu har du ju benat ut grejer här i massa bullet points.
Ja, vad skönt. Jag har försökt i alla fall. Nej, men så, för poängen är så att om man kunde lita på att en investering med högre risk alltid gav en högre avkastning, så hade ju marknaden prisat ner risken och avkastningen. Mm. Liksom.
Mm.
Och då säger Mark så här, att vissa tillgångsslag eller vissa investeringar eller vissa marknader är väldigt effektiva, eftersom de är allmänt kända och man har många som följer dem. Till exempel Stockholmsbörsens large cap, stora bolag, eller S&P 500, USAs 500 största bolag. Där är många som följer dem. Där är många fonder som köper bolag, många indexfonder har bolag, det finns många analytiker. Till exempel, återigen, Storskogen för att ta ett exempel. Jag tror att innan Storskogen var noterat så hade det inte en enda analytiker som följde bolaget. Alltså som hade arbetsuppgift. Din uppgift är att följa informationsflödet om detta bolaget. Efter börsnotering på large cap tror jag att de fick 8 eller 9 i samma stund. Är ni med? Så att en marknad som är allmänt känd, har många som följer, har många analytiker, är då effektivare än en marknad som inte har många analytiker till exempel. Inte. En marknad som är socialt accepterad, eller en tillgång, en aktie till exempel, som är socialt accepterad, inte kontroversiell eller tabu, kommer också vara hyfsat effektiv.
Mm.
Är ni med? Så att om det är, till exempel idag är det inte socialt acceptabelt till exempel att investera i porr eller vapen eller liksom oljebolag. Så då funkar liksom marknaden för oljebolag eller porrföretag eller vapenföretag är mindre effektiv än en marknad som till exempel handlar om grön energi, som är mycket mer socialt acceptabel idag. Alltså till exempel att investera i ett bolag nu som säger så här, vi skiter i el, vårt mål är att göra bilar med så mycket bränsleförbrukning som möjligt, kommer ha svårare än Tesla.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Men gud vad roligt ändå. Bara, jag gillar ju det när man bara säger, jag skiter i er, jag gör min egen grej. Nu blir det helt så ärrig hjärnan på mig.
Ja, nej men det... Ja.
Men, och kan du då tänka också att du har bara det företag, men sen kommer liksom investeraren och säger, men du vet, jag gillar det, jag investerar i det.
Jag gillar hur du tänker. Ja. Okej, fortsätt, så kommer den investerare.
Och ja, och, eller då som dessutom ska sen förklara för sina delägare. Ja, liksom,
ja men här har vi ett företag som tänker annorlunda. Ja.
Precis. Ja. En marknad liksom mellan tillgång som har tydliga fördelar och förståeliga kommer också vara liksom företag där som man fattar verksamheten kommer också vara mer effektiv eller liksom aktier är enklare att förstå än till exempel så här direktlån till börsnoterade bolag. Alltså det som kallas för private debt. Nästan ingen som vet vad private debt är. Mm. Och så här, varför skulle ett börsnoterat bolag låna för 8-10% ränta? Du vet, då har jag hört så här, ja men det är som sms låna för börsbolag. Ja, men om du skrapar på ytan så kanske det är så här att detta börsbolaget vill göra ett uppköp. Man vill inte ge ut en ränteobligation för det tar tid. Man kan inte låna av banken för man har redan lånat ett par miljarder så bankerna får inte låna ut mer. Och då vill du göra en sån här under radarn lånelöfte. Ja, men då är det värt att kanske ta ett lån på 8-10% liksom. Ja, så att en aktiemarknad kommer att fungera mycket bättre än en private debt-marknad. Motsvarigheten till private equity för övrigt. Och en marknad eller aktiell tillgångar där informationen sprids tydligt och brett kommer också vara effektivare än en annan. Så ja, vad tänker du?
Jag är bara kvar i något. När en bransch i tabu inte förstår vad problemet är. Alltså, vi vill göra ett porrbolag bara, men vi har alltid el från vindkraftverk. Vi tillverkar bara våra vapen med vett återvunnet. Låt oss gå vidare. Liksom jag var bara kvar i det. Ja, men jag har rätt, lyssnat på vad du har sagt här nu. Ja,
ett rätt gör inte två fel. Liksom. Var helt clueless. Ja. Jag fattar.
Ja.
Och vänder man på de här fyra punkterna så kan man ju också se ineffektivitet. Okej, så när är marknaden ineffektiv? Jo, den är ineffektiv på en marknad som inte är allmänt känd. Till exempel i ett globalt perspektiv är ju Sverige mycket mindre känt än USA. Mm. Så svenska marknaden kommer vara mer ineffektiv än den amerikanska. En marknad är ineffektiv om det inte är många som följer det. Till exempel småbolag följs inte alls lika mycket som stora bolag. Socialt accepterade, precis, vad är det som är out of favor? Vad är det som är kontroversiellt? Att äga till exempel banker efter finanskrisen var ju ganska kontroversiellt att äga. Det är ganska många bolag som är tabu att äga, liksom. Så där kan, liksom, bör det ju finnas förutsättningar för att marknaden inte är effektiv. Så att det är liksom hellre de spelen jag vill spela. Och framförallt till exempel där informationen inte sprids tydligt och brett. Exempelvis onoterade bolag. Finns inga krav på kvartalsrapporter. Finns inga krav på att man ska investera och träffa. Finns inga krav på att man ska publicera saker på hemsidan. Så att då har du liksom en mycket mer ineffektiv marknad. Mycket högre potential till avkastning, mycket mer skicklighet eftersom du får betalt för skicklighet mer än vad du får på en S&P 500-marknad.
Mm.
Hänger med? För detta är liksom viktigt, tänker jag. Så om du läser vad han skriver.
Second level thinkers know that to achieve superior results they have to have an edge in either information or analysis or both. First question is always the same. Who doesn't know that?
Ja, så här börjar han liksom göra den här kopplingen mellan second level thinking och då den här effektiva marknadshypotesen. Och så skriver han så här.
Second level thinkers depend on inefficiency. To me, describing the market as inefficient as a high-flown way of is a high-flown way of saying that market is prone to making mistakes that can be taken advantage of.
Ja, så att för att jag ska kunna få glädje av min second level thinking så måste jag kunna utnyttja en ineffektivitet på marknaden. En ineffektivitet på marknaden betyder att det är en felprissättning. En felprissättning kan vara att priset är för högt eller att priset är för lågt. Men om marknaden, jag kan liksom inte tjäna en överavkastning om priset är rätt. Liksom. Så han säger så här, att säga att marknaden är ineffektiv är egentligen bara ett fint sätt att säga att marknaden gör misstag och de här misstagen kan man tjäna pengar på.
Mm.
Så. Och då pratar han om att, liksom, återigen, att antagandena som man gör, alltså så här, varför man kan skjuta ner då effektiva marknadshypotesen, är så här, att marknaden, det finns många investerare på marknaden, de jobbar hårt. Det säger ju marknads-EMH. Den säger också att investerarna är intelligenta, flitiga, objektiva, motiverade och välutrustade. Eller att de har tillgång liksom, till verktyg, information. De har alla tillgång till tillgänglig information och deras tillgång till informationen är likvärdig. Och de kan alla utnyttja marknadens tillgängliga verktyg, det vill säga att de kan köpa, sälja eller blanka varje tillgång.
Mm.
Och tittar man på liksom de här antagen, är det korrekt? Liksom, finns det många investerare? Ja, det är korrekt. Jobbar alla hårt?
Nej, alla gör kanske inte det.
Nej, det gör inte. Framförallt småsparare jobbar ju mindre, bara i antal timmar
absolut.
Än proffsen. Mm. Mm. Investerarna är intelligenta, flitiga, objektiva, motiverade och väl, har välutrustade. Är det sant?
Nej, men vänta här nu. Den här effektiva marknadshypotesen gör de här antagandena.
Ja.
Men den är ju ingen person. Jag förstår inte, hur kan den göra de här antagandena? Man tänker att det är så marknaden fungerar.
Ja, som eller, grupp.
Som grupp, ja.
Ja, och sen, som grupp. Det är ju smarta människor i finansbranschen. De jobbar hårt.
Mm.
Eller hur?
Mm.
De är objektiva, de är motiverade, de har tillgång till Bloomberg, de har tillgång till analyser, de har tillgång till liksom professorer och böcker och läser och liksom etc. Det är väl ett rimligt antagande.
Mm.
Som grupp skulle jag säga absolut, men är alla, är alla objektiva?
Va?
Nej, absolut inte. De har alla tillgång till all tillgänglig information, deras tillgång är likvärdig. Det är inte heller sant. Alltså vi pratar om det, den som inte är med på Avanza har 15 minuters fördröjning. Så nej, det är inte heller liksom rätt i alla, liksom, i alla case. Och sen den sista. Alla investerare utnyttjar marknadens tillgängliga verktyg. Köpa, sälja, blanka. Nej, så är det ju inte heller. Nej, det är många som inte blanka eller inte ens vet vad blanka är. Att jag liksom lånar en aktie för, som jag säljer, det vill säga att jag tjänar pengar på nedgång och spekulerar mot. Jag tjänar pengar på att en aktie går ner i värde.
Mm.
Och det är dessutom så här, alla investerar inte i alla tillgångar. Det har vi också pratat så här, nej men vi är en, till exempel om vi tar Carl Amfelt och Erik Spinchon som kör till ny teknik. De är duktiga, men de säger så här, vi investerar bara i nordiska småbolag inom tech och medicin.
Mm.
Mm. Så de investerar ju inte i marknadens hela liksom, spektrum. Och sen är de förmodligen också begränsade att de får till exempel inte blanka. Utan de får bara lov att köpa eller sälja. Och sen får de liksom dessutom inte ha mer än 10% i en enda aktie. För att där är liksom usitsbegränsningar.
Mm.
Så effektiva marknadshypotesen funkar ju tillräckligt bra. Den har gett Nobelpris och det är ingen som har motbevisat den. Men när vi börjar skrapa på ytan så finns där förutsättningar för att, den, liksom att det är som en flod, men att där i den här floden är virvlar där det inte fungerar. Nej men absolut.
Mm.
Sen kommer ju liksom, då är vi tillbaka sen på det där, är det värt jobbet att hitta de där virvlarna, utnyttja dem och liksom ta den där extra risken och hoppa ner i virven istället för att liksom undvika dem, bara hänga med i floden och känna så att nej men utan tid och ansträngning så har jag min indexfond som ger en bra avkastning.
Mm.
Så att man, vad man kan liksom säga, hur man liksom kännetecknar en ineffektiv marknad, det är ju att man kan säga så att priserna på en ineffektiv marknad är ofta fel. Det vill säga att det är svårt att få tag på information, det är svårt att göra en analys och har man liksom fel information så kommer man ofta göra en felaktig analys och det leder till felaktiga liksom priser. Typiskt som så här onoterat, återigen, jättesvårt att få tag på information, svårt att göra en korrekt värdering. Därför är liksom risken med möjligheten att bli onoterade bolag högre. Onoterade bolag, sådana som inte handlas på Avanza eller Nordnet i korthet. En ineffektiv marknad kommer också ha en felprisad riskjusterad avkastning. Det vill säga att det här värdet kommer vara långt ifrån det verkliga värdet. Helt enkelt. Och vissa liksom investerare på en ineffektiv marknad överpresterar konsekvent. Och det är då till följd av att de upptäcker de här felprissättningarna och kan utnyttja dem med att göra vinst. Så att detta är liksom, så man känner en, så hur vet man, eller hur känner man igen en ineffektiv marknad? Jo, att det är ofta stora rörelser, till exempel i priserna, att priset kan hoppa. Det är ju sällan ett bolag på liksom S&P 500 eller Stockholmsbörsen hoppar med 20, 25, 50, 100%. Alltså att felprissättningen är jättestor. Nej. Onoterade bolag är inte ovanligt att de kan uppvärderas med 50% på 6 månader eller ett år. Än med, för att det, det är svårt att göra en korrekt analys. Medan liksom stora bolag med många analytiker, med stort värde, med många investerare, flyttas ju ofta bara någon procent.
Ja, precis. Det måste ju hända väldigt speciella grejer för att något annat ska ske med sitt värde.
Ja, ja. Och ofta blir det också då, det kan vara handelsstopp, och ofta är det något konstigt som har hänt då, liksom så Wirecard, liksom att det är bedrägeri eller något sånt.
Jag tänkte på Yahoo, var det ju, det var ju något
ja,
som hände där.
Ja, men det var IT-bubbla. Det var ju IT-bubblan som föll, så där följer allt liksom, så att där hade man ju
jag visste det var 2001, ja.
Ja. Så Marks kommentar, han säger ju så här, att just alltså när man kan se en marknad där finns vissa investerare som konsekvent får en högre avkastning än andra, till exempel Warren Buffett fick ju högre avkastning än alla andra, då har han ju upptäckt felprissättningar och kunnat göra vinst på dem med viss regelbundenhet. Sen har vi pratat i andra avsnitt, till exempel den vinsten som Warren Buffett gjort de senaste 20 åren är ju mycket lägre än den vinsten han gjorde mellan 80 och 2000 än mellan 2000 och 2020. Så att det har ju blivit svårare för honom, för att marknaden har blivit mer effektiva.
Mm.
Men då säger Marx så här.
The last point is very important in terms of what it does and does not mean. Inefficient markets do not necessarily give their participants generous returns. Rather, it's my view that they provide the raw material, mispricings that can allow some people to win and others to lose on the basis of different skill.
Ja, så att bara för att en marknad är ineffektiv, eller vi till exempel pratar om onoterad bolag, bara för att man ger sig in i onoterad bolag så är man inte garanterad vinst, utan tvärtom. Bara genom att liksom jämföra till exempel onoterad marknad med noterad marknad, så säger vi så här, att den onoterade marknaden kommer ha fler felprissättningar än den noterade marknaden. Små bolag, till exempel Small Cap eller First North, kommer ha fler felprissättningar än Large Cap. Stockholmsbörsen kommer ha fler felprissättningar än amerikanska S&P 500. Men bara för att jag agerar på Stockholmsbörsen betyder inte det att jag kommer tjäna pengar, utan bara att möjligheterna till att tjäna pengar är fler, baserat på att min färdighet kommer att spela en större roll. Liksom.
Mm.
Är det
förståeligt? Ja, men det är begripligt.
Ja, ska du säga.
If prices can be wrong, that means it's possible to find bargains or overpay. For every person who gets a good buy in an inefficient market, someone else sells too cheap.
Yeah. Let's fortsätta.
I have conducted that no market is completely inefficient or efficient. It's just a matter of degree. I wholeheartedly appreciate the opportunities that inefficiency can provide, but I also respect the concept of market efficiency. And I believe strongly that mainstream security markets can be so efficient that it's largely a waste of time to work at finding winners there. Gud, vilken komplicerad mening.
Ja.
Bryt ner den.
Jo, men då säger han, och detta, jag älskar detta. Detta är nästan liksom så här kärnan i hela detta avsnitt. Kärnan i, liksom, som jag tänker bara snor rakt av. För då säger han så här, min åsikt är att ingen marknad är helt ineffektiv eller helt effektiv. Det finns inte en, liksom, denna marknad är ineffektiv, denna är effektiv. Det kan dessutom variera i tid. han säger så här, det är bara en matter of degree. Alltså att den är till viss del ineffektiv eller till viss del effektiv. Att det är en skala. Liksom. Ja. Det, det är inte antingen heller. Och han säger så här, jag uppskattar de här möjligheterna som en ineffektiv marknad kan ge mig. Men jag respekterar också konceptet marknadseffektivitet. Det finns marknadseffektivitet också, att den här EMH, den stämmer till en viss grad. Och han säger att den stämmer till exempel på de mainstream marknaderna, som till exempel börserna, de noterade, till exempel, ja, men vi tar amerikanska börsen som exempel, eller large cap i Stockholmsbörsen, där, vet, där de flesta fonderna befinner sig, där analytikerna befinner sig, där de flesta sparare befinner sig, till exempel investmentbolag i Sverige. Och då säger han så här, att mainstream security markets can be so efficient that it's a largely a waste of time work at finding winners there.
Mm.
Och det är väl det som jag konstaterade själv för ett antal år sedan. Så här, nej, jag kan inte göra en bättre analys av H&M än andra analytiker på H&M. Det är inte värt för mig att köpa H&M eller spekulera i H&M eller i Tesla eller i de här andra. Utan om jag vill slå in det, för jag har ju också den drivkraften och tävlingskraften, men då försöker jag inte vinna över schackmästaren i schack, utan jag behöver fuska, jag behöver spela ett annat spel. Jag behöver hitta där marknaden är ineffektiv och där jag får mer betalt för min skicklighet, eller jag får mer betalt för till exempel kontakter, eller jag får mer betalt för jag kan regulatoriska krav. Och detta var till exempel någonting vi gjorde på Patreon, att jag bjöd in Coeli, Coelis Private Banking Wealth Management. Då pratade vi om just det, till exempel att vissa investeringar kommer man inte åt som investerare om man inte har kanske 1 miljon.
Yeah.
För att där kommer en regulatorisk begränsning. För att bolagen liksom säger, nej, men du kan inte köpa detta om du inte kan köpa för 1 miljon, för då behöver inte vi skapa ett prospekt, för att då kan vi anta att du är en professionell investerare. Liksom. Och då får man inte lov att sälja den på Avanza Nordnet. Alltså blir marknaden ineffektiv. Alla har inte tillgång till samma information. Alla kan inte göra köpet. Liksom alla har inte kontakterna. Där finns inte hur mycket pengar som helst.
Mm.
Och då blir det liksom enklare att agera. Liksom.
Ja, men detta är ju ändå kul ju. Att det är på det viset.
Ja.
Det är inte kul om man inte har 1 miljon och vill in i den här typen. Det verkar ju finnas många sätt som marknaden är ineffektiv. Eller många ställen.
Ja.
Men det som är klurigt är att ta reda på vad det är. Och liksom, fall man intresserar sig tillräckligt mycket för att vilja gå in där. Liksom.
Ja, precis. Men min upplevelse är ju att många tänker inte så här. Var är den ineffektiv?
Nej.
Utan man liksom så här lär sig och så ska man liksom spela på spelplanen som är crowded. Alltså på mainstream market.
Ja, men det är väl
market.
Där man börjar. Men sen så kan jag tänka mig ändå att det finns de som inte tänker på att det kallas att marknaden är ineffektiv, utan att de hittar sina hål. Liksom.
Ja.
Så måste det ju vara.
Ja.
Mm.
Så då avslutar Marx här, vi ska runda av här alldeles strax, liksom att det, liksom, det är ett sunt synsätt att ställa sig liksom några liksom, såna här frågor. Du kan läsa vad han skriver.
Why should a bargain exist despite the presence of thousands of investors who stand ready and willing to bid up to the price of anything that is cheap?
Ja.
Mm.
Så varför finns den här liksom, affären? Vad är det, liksom, vad är det de vet som inte jag vet? Eller vad är det jag vet som inte de vet?
Mm. Yeah. If the return appears so generous in proportion to the risk, might you be overlooking some hidden risk?
Ja, liksom. Jag älskar de två frågorna. Vad är det jag vet som inte andra vet?
Och vad är,
vad är det andra vet som inte jag vet?
Mm. Why would the seller of the asset be willing to part with it at a price from which it will give you excessive return?
Mm. Det är en sjukt bra fråga. Varför skulle säljaren vilja sälja den här tillgången som kommer ge dig en överavkastning? Varför behåller de inte överavkastningen för sig själv?
Mm. Och ibland kan det väl vara svårt att svara på den frågan.
Ja, men det är en högst relevant.
Det är en högst relevant fråga, ja.
Ja.
Mm. Do you really know more about the asset than the seller does?
Ja, också en sjukt viktig fråga.
Men här pratar vi inte bara om börsen, väl?
Nej, vi pratar om vilken tillgång som helst.
Vilken tillgång som helst, ja. För jag tänkte på det du du och han professorn från Handelshögskolan pratade om, vet han, Sudini.
Mm. Ja.
Att han tänker alltid att när någon säljer en tillgång, till exempel på börsen, så funderar jag över vad är det den personen vet som inte jag vet. Mm. Att han tänker alltid att någon är smartare. Att säljaren är smartare än honom.
Ja, men du vet, så bara så här trivial, helt meningslös grej.
Det kan man ju inte veta. Liksom. Någon kanske behöver pengar för 17.
Ja, fast ändå. Så kan det absolut vara. Men alltså så här, du vet, en trivial, helt icke-väsentlig fråga. Men så här, har jag en Bloomberg-terminal? Har jag realtidskurser? Har jag liksom alla betalda analyser för detta bolaget?
Mm.
Liksom.
Det är en reality call eller vad man kallar det.
Ja, liksom, precis. Och det är ju sjukt enkel och liksom bara basic grej. En med som egentligen inte betyder någonting. För det är ju bara ett problem som man kan kasta pengar på. Är du med? En Bloomberg-terminal har kostat ett antal tusen i månaden. Är du med? Så vem som helst som har lite pengar kan köpa sig en sådan. Betyder ju inte att man är en bättre investerare överhuvudtaget. Men om man liksom börjar dra den... Liksom att men majoriteten av pengarna på marknaden är under professionell förvaltning. Ja, då är ju sannolikheten att jag försöker handla med en professionell förvaltare. Eller hur? Och då är det så här, har jag den utbildningen? Hur många års erfarenhet är jag? Är jag nybörjare? Är jag liksom så här, vad är min edge? Vad är det jag vet som inte de vet?
Mm.
Liksom. Sen kan man ju liksom så här, jag upplever att många gånger handlar ju folk på den här greater fool theory. Jag köper detta för jag hoppas att det är någon annan som jag kan sälja detta till dyrare.
Ja.
Liksom. Ja. Och detta är också en briljant fråga.
Mm. If it's such a great proposition, why hasn't somebody else snapped it up?
Ja. Liksom. Att om det är en sån fantastisk deal, om detta är en sån fantastisk affär, varför gör inte någon annan den?
Mm. Men alla de här frågorna utgår ju från att du inte tror att du är smartare själv och att du är lite ödmjuk. Eller hur? Att du är nyfiken på, är det verkligen så smart att göra den här affären för mig?
Ja, absolut. Absolut. Och detta är ju så svåra frågor. Och detta är ju därför jag ogillar liksom det där spela mot schackmästaren. För detta kräver ju mycket tid och energi.
Mm.
Sen har jag gjort jobbet i vissa sammanhang. Alltså på Patreon har vi gjort det ibland. Att jag kan svara exakt på de här frågorna. Till exempel, jag gillar ju fuska med likviditet. Att till exempel onoterade bolag eller att du inte kan sälja när du vill. Så jag är till exempel ofta beredd att byta dålig likviditet mot en högre avkastning. Så att jag kan till exempel säga, men pengarna här är låsta 1 år, 2 år, 3 år, 4 år. Jag vet inte. Jag köper en risk i likviditet. Men å andra sidan så vill jag då ha högre avkastning. Medans det kan till exempel inte en UCITS-fond göra. En fond kan inte säga så här, nej men nu gör vi den här investeringen och pengarna är låsta i sex år. För att regelverket för en fond säger så här att om alla sparare tar ut alla sina pengar ur fonden så måste ni kunna betala ut alla de pengarna till marknadsvärde. Medans då kan jag säga så här, nej men jag tar risken att jag vet inte när jag får ut mina pengar och de är låsta och behöver jag ta ut dem, så är det så här, ja det var ju otur att du ville ta ut dem för att de är låsta. Mm. Så där är ju till exempel ett svar på en fråga, varför gör inte alla detta? Och återigen Storskogen, vi köpte ju in oss liksom så här 2 år innan notering. Vid notering, det var ju då Swedbank, Robur kom in, Kliens, AMF, alltså massa andra fonder. Varför har de inte gjort det? Why hasn't somebody else snapped it up? Nej, för att regulatoriskt kunde de inte göra det innan börsnoteringen. Så att då är det liksom ett relevant svar på den frågan.
Absolut. Mm.
Där, Marx, fortsätter.
For investors to get an edge, there have to be efficiencies to take advantage of. That inefficiencies to take advantage of, står det. That alone is not sufficient condition for outperformance. That just means some prices are too high and some are too low.
Mm. Så för att en investerare ska kunna ha liksom en förare, kunna överprestera mot marknaden, slå schackmästaren i schack, så måste schackmästaren göra misstag. Men bara för att schackmästaren gör misstag så är inte det garanterat att jag kommer vinna. Det betyder bara att han eller hon har gjort misstag. Liksom, det betyder bara att vissa priser är för höga och vissa är för låga. Jag måste fortfarande kunna identifiera vilket pris som är för lågt, vilket som är för högt. Sen behöver jag dessutom komma in i affären. Mm. Liksom kunna göra det. Jag måste ha kapitalet, jag måste liksom ha regulatoriska tillståndet, jag måste ha en mängd andra faktorer.
Mm. You still have to be more insightful than others in order to regularly buy more of the former than the latter. Many of the best bargains at any point in time are found...
In time, förlåt.
In time.
Nej, det är, jag var trött.
In time are found among the things that other investors can't or won't do.
Ja.
Så ibland att, finns det sådana ord här som
ja, men det är, ja, men det är för att jag har dålig planering.
Du tänker så det är jag som är dålig på engelska, nej, som nej, inte vet nej. Vad detta betyder.
Nej, men detta tycker jag också är intressant. Att many of the best bargains at any point in time are found among the things others investors can't or won't do.
Mm.
Alltså att det är vissa saker man inte rör, till exempel. Och detta är också liksom en stor anledning till varför jag tror många proffs inte slår marknaden. För att de bästa affärerna görs i sådant som till exempel en, som är tabu. Alltså du vet, köpa upp banker i finanskrisen var inte kosher. Är du med? Du kunde inte göra det. Du vet, så här, tänk att banker har gått ner, du vet, banker håller på att gå i konkurs till vänster, Lehman Brothers, Stearns, Morgan & Stanley, du vet så här. Och så säger du så här, nej men jag har en affär, så du vet, nu behöver vi köpa de här. Alltså då folk är ju så här, är du dum i huvudet? Alltså så här, ja men fastighetsmarknaden är på rekordnivå, ja, men då blankar vi fastighetsmarknaden. Du är så här, bara ta Michael Burr, han blev stämd. Och han blev stämd, inte liksom av sina investerare, och då var hans investerare, det var ingen amatör, utan det var ju typ Joel Greenblatt som har skrivit boken The Magic Formula. Så att detta är liksom så här, många proffs kommer liksom underprestera mot marknaden för att de behöver ta kortsiktiga beslut, att man måste prestera på en kort horisont istället för att säga så här, men det är klart att vi kommer behöva bank om 10 år. Så nu köper jag den här skiten och sen bara blundar jag och håller för näsan i 10 år. Det kommer bli en bra affär. Medan liksom att göra det anställd på Swedbank, Robur,
du vet,
det hade kunnat vara en karriärrisk.
Mm.
Liksom.
Mm.
Särskilt när det sen hamnar i media till exempel.
Mm.
Ja, så jag tycker sjukt intressant.
Mm.
Bra. Nej, så jag tänker att nu rundar vi av här. Och så tänker jag att det kommer säkert bli jättemycket diskussion kring detta avsnittet också. Jag hoppas det i alla fall. Jag tycker att det är väldigt spännande. Då kan man göra det i forumet. Att bagen på riketsammans.se/forum. Jag kommer starta en, jag gör faktiskt så på forumet nu med att för varje avsnitt så startar vi en tråd, en diskussion, och så kan man komma med frågor, kommentarer, feedback.
Det låter jättebra. Men vad har du nu tagit med dig här från detta avsnittet?
Jag gillar de här detaljerna, att han urskiljer till exempel så här, nej men ingen marknad är totalt effektiv eller totalt ineffektiv. Att den är ineffektiv betyder bara att information assimileras snabbt. Det betyder inte att den är rätt. Att den är ineffektiv betyder inte att du kommer tjäna pengar. Utan att den är ineffektiv betyder att råmaterialet finns där. Att det finns felprissättningar. Och att jag kan få mer betalt för min färdighet om det finns liksom en ineffektivitet. Mm. Och att det är en skala. Också att ja, men kanske den mest fungerande marknaden är S&P 500, medan svenska småbolag är en ganska ineffektiv marknad. Än värre, liksom så här, svenska småbolag, där kan man liksom tjäna mer pengar på färdighet än annat. Du själv då?
Jag tar med mig att han försöker koppla ihop second level thinking och marknadens ineffektivitet.
Mm.
Att det är liksom, det är det han har ett helikopterperspektiv här som hur det, som han jobbar efter, verkar det som.
Ja.
Men nu urskiljer han det i en bok.
Ja.
Alltså att det blir lite så, hjälper mig att liksom bli smartare också. Ja. Eller liksom, förstår vad jag menar?
Ja.
Mm.
Nej, men jag gillar liksom att där är liksom där är en tanke, men sen har han ju gjort detta sen 60-talet.
Jo, men han har ändå han har väl arbetat fram en metod.
Ja.
Men det handlar också om att förstå, varför funkar min metod? Vad är det så egentligen som jag fungerar efter?
Ja. Och vilket spel och det är det jag spelar?
Måste man, ändå, och... man måste ändå kunna skriva och tänka de här sakerna.
Mm.
Det är till hjälp för många.
Ja, precis. Och återigen, detta är inte allt. Detta är fortfarande, vi är på kapitel 2 av 20.
Mm.
Och vi har pratat 3 timmar, 200 inlägg. Mm. Så att, men jag ser fram emot resten av serien faktiskt. För att jag upplever så att jag får ord, jag får etiketter på saker jag har tänkt. Men inte riktigt kunnat urskilja det till den delen och sätta ord på det.
Mm.
Och sen naturligtvis vill jag alltid liksom rekommendera vår Riketsammans-community, alltså på Patreon, att det är verkligen, där får man ju mervärdet. Där tittar vi också på de här, vi har den här analyserat tillsammans. Där tittar vi, okej, så basen är alltid ett sparande i indexfonder, i liksom en fondrobot. Men där finns liksom områden där man kan liksom fuska, där marknaden inte är effektiv. Och där tittar vi på lite sådana delar. Men det är på Patreon.
Mm.
Grymt! Ja. Då tänker jag att vi håller där. Nästa vecka så gör vi ett litet avsteg. Då blir det intervju med Saver och Daniel Arnstrup som äntligen har introducerat indexfonder på Saver också. Så det kommer vi prata mer om. Och sen, snart är det jul. Vi har en hel serie. Jag tror Caspian har planerat alla avsnitten fram till februari.
Ja, det är bra.
Så att, det är mycket spännande på gång. Så att, jag tänker att vi ses där ute. Och då har jag fått feedback. Vad menar du där ute? Ja, då menar jag
typ Caspian undrar så, vad är där ute egentligen? Ja, du menar på forumet
på
kanske?
På forumet eller på Patreon eller faktiskt nu till och med fysiskt. Kanske du vet, några av oss kommer ses i Stockholm på vår fika tillsammans.
Mm.
Så att, tack för att du hänger med oss och på återseende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.